Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Och det är ju inte alla som har haft turen att hitta det syftet i livet. Det behöver man inte göra, men man kanske behöver försöka hitta vad, när är jag som lyckligast? Vad är min drivkraft? Mm. Är det när jag är tillsammans med andra människor? Är det pengar? Vad kan det vara för någonting som jag brinner för?
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt har jag bjudit in två personer som jag tycker så fantastiskt mycket om och som också har blivit mina vänner. Men det är inte den anledningen att de är mina vänner bara som de är här, utan för att de är otroliga människor som inspirerar andra och vill få människor att hitta motivationen genom livets toppar och dalar. Mina gäster heter Magdalena Forsberg, tidigare skidskyttestjärnan, och dansaren och coachen Tobias Karlsson. Jag lärde känna dem när jag var med i Let's Dance och vi gick faktiskt hela vägen till finalen tillsammans. Nu har de skrivit en bok som heter just Hitta motivationen genom livets toppar och dalar, och de ska nu ut i höst på en motivationsturné. De utgår mycket från sig själva och det de har lärt sig på vägen genom sina elitsatsningar. De har båda haft tuffa perioder med sjukdomar och utmaningar. Och hur har de gjort för att ta sig igenom det? Ja, det är jag bland annat nyfiken på. Jag brukar säga att även om jag vann Let's Dance-finalen med min vän Kalle Sterner, så vann Tobias och Magdalena varandra. En vänskap så stark och så mycket erfarenhet som de delar med sig av för att inspirera andra. Och utöver boken så är Magdalena egenföretagare, skogsägare, ledamot, styrelseuppdrag tar hon, författare, coach i träning, gör träningskläder, föreläser, programledare. Och Tobias, han föreläser och har online coachning i träning och dans, medverkat i flertal tv-program genom åren, satt upp egna shower, han gör träningsresor med Springtime och föreläser säkert 3-4 gånger i veckan. Ja, ni hör, det är två personer som har full agenda och jag är så tacksam att vi hittade en tid när de båda var i Stockholm så att jag fick chans att få samtal om inspiration, motivation och vänskap att dela med. Magda och Tobias, som ni förstår, så om ni har det här snacket lite grann redan innan, så är det ju så att vi känner ju varandra och rätt väl. Jag hade ju äran att få göra hela säsongen Let's Dance med er.
Ja, den bästa säsongen.
Ja, det var helt fantastiskt. Eller hur? Bästa säsongen.
Massor med alla
och Tobias, vi har ju känt varandra lite grann innan. Mm. Men Magda och vi hade ju träffats, men vi kände ju inte varandra på det sättet. Jag hade inte ditt telefonnummer till exempel.
Nej, det hade du inte. Fick du.
Nej, precis. Och det fick jag. Och det är roligt att du kom in på det här på en gång. För att, då kan jag berätta för er lyssnare att när jag smsar Magda första gången, då, det var ju lite rörigt där med dina danspartners.
Och då lite var grann, aning.
Ja. Och då efter den första fredag du blev sjuk, så skrev jag till dig, bara fråga hur känns det och sådär inför imorgon. För det var tydligen dagen innan. Jag läste nämligen, jag gick tillbaka och läste nu innan podden. Och då skriver jag till dig att kul ska vi ha, skriver jag. Och du svarade, kuk ska vi ha hela tiden. Det var min första sms-dialog med
mitt
dig, Magda.
Mitt första sms till dig, Kristin, är helt otroligt.
Det är en freudiansk felskrivning.
Exakt, exakt. Och sen var det ju hela resan så var det så här, vi ska ha så kul. Och vi sa det till och med i programmet, men ingen fattade ju hur roligt vi hade det på ett sätt. Men det var en fantastisk tid. Och eftersom vi då redan inne på det, så kan vi just det här att hur ni träffades där. För Magda, det var ju en liten rörig start på Let's Dance. Ingen har haft så rörigt som du fick det.
Nej, jag har ju fortfarande kvar det här rekordet med 3 danspartner på 2 veckor. Och nu kommer jag ju få behålla det också, för det är ju inget Let's Dance nästa år.
Nej, exakt. Man kan ha olika typer av rekord. Ja, du hade det.
Nej, det var rörigt, men det slutade ju bra. Jag försökte hela tiden att tänka att efter uppförsbacke så kommer en utförsbacke.
Mm. Och då så hände det värsta av allting. När du skulle ha en Ipren av Kristin och kan jag få en Ipren? Och sen jag rotar väl ner i väskan så här, och ger dig ett blått piller så här, som är jättekonstigt. En typ blått. Så här, och, så bara, och kommer på sen att det är Minou, alltså Kristins hunds maskpiller.
Precis, och det hjälpte ju ingenting. Jag var så chockad att jag inte blev något bättre.
Fast du har inte haft mask sen dess, eller hur? Du har inte haft en enda mask sen dess, så det är så sjukt. Helt ren i rumpan. Alltså.
Ja, det var mycket tokigt som hände, men väldigt, väldigt roligt.
Ja, vi sa ju det från första dagen, så kul ska vi ha. Kul, det var det viktigaste.
Och det hade vi, verkligen. Men ni fann ju också en fantastisk vänskap där tillsammans. Det var ju inte bara att ni blev danspartners, utan verkligen vänner på riktigt. Hur snabbt kände ni att det klickade?
Ja, men det var ju när Tobias skrev in genom dörren, kom där som den här räddande ängeln och utförsbacken, man kan kalla det. Nej, men det gick fort, eller hur? Och det var ju tvunget att bli så, eftersom du dök upp en onsdag och så var det ju, nästa direktsändning var ju på fredag kvällen.
Precis, vi hade två inget dagar val. På oss, vi är tvungna att bara, nu ska vi vara tajta.
Vi är tvungna att tycka om varandra och lära känna varandra direkt.
Och det tvunget har jag känt sedan dess.
Ja.
Det var tvungna att tycka om dig, Magda, det är så trevligt. Nej, men det var faktiskt så, det var ju fantastiskt att, hur man kan göra det, man kan bygga ett team. För det är ett par är också ett team, det är det minsta team man kan ha, liksom, att vi kunde bygga det så snabbt. Och det är vi ju väldigt stolta. Vi har ju haft hela universum har ju sagt att ni ska göra saker och ting tillsammans från dag ett. Liksom. Det, så är det ju.
Men det var ju ganska roligt för att du var ju faktiskt i Thailand. Jag kan också säga då att man får ju inte önska danspartners på Let's Dance. Men eftersom Tobias var den enda jag kände så hade jag sagt så jättegärna Tobias. Och så ringde jag och frågade Tobias, han var nej, jag ska inte göra säsongen Let's Dance. Nu hade fick jag en drömpartner också i Kalle Sterner. Men sen bara efter att jaha, det är en Magda som behövs för att jag ska komma här från
Thailand.
Det var jätteroligt. Du hade verkligen bestämt för att inte göra den säsongen.
Inte göra det.
Och fick samtalet i Thailand.
Yes, jag ska inte göra det här.
Men vi fick men det roliga var att du hade ju kollat av så här, jag har inga jobb när jag inte kan liksom jobba runt.
Nej.
Men du hade ett jobb typ final, men du tänkte, ja men det är lugnt ändå. För du trodde inte att ni skulle gå dit eller?
Absolut, men alltså komma in på ett bananskal liksom så här in i det här Let's Dance, som ändå, det var ju jättemycket folk som hade tränat jättemycket och jättehårt och starka profiler, och så att vi skulle ramla in där i finalen, var kanske inte i våran, jag hade inte sett det.
Vi hade inte sett det.
Nej, det är liksom inte visualiserat det från början liksom. Vi hade liksom fullt med att bara lära känna varandra. Så att vi kom dit var ju stort. Vi var ju världens gladaste två år. Jag menar, det finns ju ingen som har förtjänt vinst så mycket som du har gjort. Alltså,
jag måste säga också den veckan som vi hade tillsammans, när de sa hela tiden till oss så här, men ni måste se lite arga ut mot varandra i trailern och så här, nu är det tävling. Vi bara, men vi kan inte se arga ut mot varandra. Det var ju verkligen en drömvecka.
Ja, hela veckan. Alltså, ni två fick vara där med varandra och jag och Kalle som har känt varandra så länge, och så att vi fyra fick göra den där veckan tillsammans så att vi var i finalen och ni fick vinna och vi stod
vi
där
bara njöt.
Njöt så här,
hela tiden. Och inte ett dugg nervös heller sista dagen. Vi bara njöt.
Det var verkligen att vara i stunden. Och sen sa jag också vid tillfälle att okej, att ni inte vann, det gjorde jag.
Men
ni vann varandra.
Ja, det gjorde vi.
Och det har jag sagt förut. För ni har ju också, även om jag har en fin vänskap med Kalle, så har ju ni verkligen jobbat tillsammans och varit väldigt, väldigt tätt tillsammans sen dess. Och om vi ska liksom bara lite snabbt där med er bakgrund, för egentligen så kan man ju, jag vet att också ni har sagt det, men ni är ju lite olika.
Lite
olika. Men ni har ju liksom, båda har ju en professionell bakgrund i den sport eller dansen som ni är i. Mm. Och om jag då tänker på liksom, hur skulle du säga, Magda, att ni är olika? På vilket sätt?
Ja, vi kan ju börja med det man ser utifrån. Jag är ju en gift kvinna, 50 plus, boende i Norrland med två barn i en villa. Tobias är ju den där singel, bög, boende i Stockholm. Mm. Lever ett helt annat liv. Det är det man ser utanpå. Mm. Men sen är vi är ju ganska lika på en del sätt också. Mm. Faktiskt.
Alltså våra värdegrunder i allting vi står på är väldigt lika vår bas och vad vi kommer tillbaka till igen, så vad vi tycker är viktigt i livet. Mm. Men sen så att jag tycker att vara ute med grabbarna på Berghain i Berlin och du tycker hellre att ta en promenad runt Bergeforsen.
Lite berg.
Berg i alla fall.
Lite olika typer.
Men jag har ju fått med dig också upp på en del berg och i naturen.
Ja, men alltså, jag var, alltså, på riktigt, innan jag träffade Magda så har jag varit totalt naturointresserad. Jag liksom inte tänkt bara, gud vad vackert det här är. Och så har liksom Magda så här, gång på gång påminnt mig så här, bara, kolla nu, kolla vad vackert det här är. Ja, du fattar inte hur vackert det är, men, du, kolla vad vackert det är.
I alla fall, kolla här nu, det här är vackert.
Ja. Och sen den största upplevelsen av allting som ni två drog med mig på, liksom, det här förbaskade Vasaloppet. Alltså, ni var såhär bara, men kom igen, det blir kul. Man bara, nej det var
det. Det blir så kul.
Och någon sa såhär, ja men det är som karnevalen i Rio. Och bara såhär, nej, som en liknande karneval, det var den där kärringen stod i mångspåren med en kobjäldra såhär och plingade på oss i spåret. Det var så tragiskt.
Värsta vädret också hade.
Nej, det var så hemskt.
Men jag tyckte också var väldigt fint, för du Tobias åkte med mig i bilen hem sen. Mm. Och sen så sa du till mig i bilen att jag trodde inte att jag hade pannben, men fan, jag har pannben. Har inte du sett det, dig själv på det sättet? Med tanke på din tävlingsbakgrund och så, har du inte tänkt på att du har ett pannben på det sättet?
Jag har nog tänkt på att det inte var så otroligt viktigt att vinna. Så här, jag har inte sett mig själv där uppe på toppen. Det har inte varit riktigt viktigt som att delta och ha kul och ha liksom bra människor runt mig. Men det där Vasaloppet, när jag efter 3 mil tänker, nej, men det här är helvetet på jorden. Alltså, det gör så ont i min kropp nu. Alltså, varenda stavtag var som en dartpil in i axeln. Så här. Jag tänkte, nej men jag ska fan inte ge mig liksom. Kommer till Eversberg och tänker bara, nej, det är 45 kilometer kvar. Det är halva kvar nu. Så bara, jag kan ju, det finns en buss här. Vad ska jag bevisa liksom? Men nej, Magda gjorde liksom Let's Dance. Hon har sagt, vi ska göra, nu gör vi det här tillsammans liksom. Stocka på så här. Och det är bara, jag tänker bara, nej men det här är så fruktansvärt liksom. Men ändå så på sätt så kommer jag mål. Och den känslan alltså, att komma i mål i Vasaloppet, ja det är det stoltaste ögonblicket i mitt liv. Jag tänker bara att den där 9 milen gick att genomföra.
Mm. Ja, det var imponerande. Så imponerande. Och du också, Kristin.
Ja, och jag hade ju åkt den en gång förut. Och då var det ju det snabbaste året. Det var det ju absolut inte det här året.
Samma tid?
Nej, inte riktigt va? Och sen stannade jag ju på varje ställe och pratade eftersom vi samlade in pengar också. Så att jag skulle ju stanna och prata. Jag gjorde direkt sändning med TV4 och så här. Så det tog ju ganska lång tid. Och sen kom jag på sista stoppet då i Eversberg. Nej, det är Eversberg halvvägs. Men sista stoppet innan, alltså där är 1 mil kvar. Mm.
Är det Risberg? Nej, Risberg kanske.
Gud, jag kommer inte ihåg.
Smågan är väl efter.
Smågan är första.
Ja, exakt. Vi har stenbra koll på vad som
Magda åkte fel håll liksom.
Ja. Ja, precis. Men då kommer jag på bara, men vänta, vi ska ju dricka vin snart. Jag har ju bråttom. Och när jag kom i mål, då hade ni tittat liksom så här, men Kristin ska komma in ungefär vid den här tiden. Mm. Och sen så kom jag in tidigare. Då bara, vad fan hände sista milen? Ja, men vad fan, vi ska ju bråttom. Vi ska ju på middag och dricka vin. Vi måste komma igen nu. Ja. Vilket var ju liksom en helt annorlunda. Det blir som en dagsutflykt, tycker jag att det är.
Verkligen,
en härlig, alltså. Man får inte se som en tävling förutom om man är professionell skidåkare kanske.
Nej.
Men det är ju ändå liksom en så är härligt att du har den upplevelsen mer i alla fall, den stoltheten som du
har. Ja, men alltså, jag skryter ju om det här varje gång jag träffar folk. Alltså folk bara, men sluta prata om Vasaloppet. Alltså det finns ju andra saker i ditt liv liksom. Alltså det är så stort, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, jag tackar och bugar och bockar för att jag fick åka med, för den här upplevelsen kommer jag alltid bära med.
Kommer du åka igen?
Nej.
Vi kanske ska ta något annat lopp.
Nej, nu är det färdigloppat.
Nu är det färdigloppat. Men just den här mentala styrkan som jag upplever att ni båda har på många sätt. Jag tänker liksom, hur när man tävlar så har man ju såklart mycket, den mentala biten är ju en väldigt, väldigt stor del i det. Men när man väljer att lägga av till exempel sin karriär, Magda, och det här med liksom allting tystnar på något sätt. När man inte kommer till arenorna och inte publiken jublar och där. Mm. Hur var den omställningen skulle du säga efter du slutade din karriär?
Jag kände att jag saknade inte det där med publiken, som du säger, arenan. Jag tänkte inte på det någonting förrän jag för första gången hamnade igen i Oberhof i Tyskland på en världscuptävling. Jag jobbade med ARD, en tysk tv-kanal, och kom dit och skulle jobba och stå där inne på stadion där vi hade våran utepodium. Och är mitt i den här grytan, då kände jag bara, åh, jag saknar det. Men det var inte enda gången. Sen har jag inte saknat någonting, utan man hittar ju andra saker att göra i livet. Andra utmaningar som också är ganska lika som det här med tävlandet till exempel. Mm. Att föreläsa. Du förbereder dig, du är laddad, det är som direktsändning det här och nu, du kan inte göra om det. Och så efteråt är man lite slut sådär, så att det, ja, man hittar andra saker.
Du får de kickarna ändå. Ja. Jag kommer ihåg en sak som du lärde mig, som jag har tagit med mig Så framförallt nu i våras när jag gjorde säsongen, nu dansade jag ju inte, men de dagarna när man sänder är ju ganska långa, för man är ju där väldigt tidigt på morgonen och det är genrep och det är liksom alltså, ja, rep och hela tiden tycker man att man repar, knappt hinner äta. Och då du satt alltid och var så lugn, du satt liksom i en soffa och pratade när du hade de här pauserna, och medan jag och Kalle kanske hoppade omkring mest hela tiden som två, jag med min ADHD i alla fall hoppar omkring, för att hålla liksom energin uppe. Och så säger jag till dig, men hur kan du vara så här lugn? Och då säger du till mig så här, nej men jag sparar min energi till jag behöver den. Mm. Och jag bara, ja.
Nej men den, det är bra att ha en av- och på-knapp.
Ja men den var så bra, och det har jag faktiskt tagit med mig i så många jobb efter du sa det. När jag till exempel gjorde årets hjältegala förra året, då brukar jag alltid springa runt mellan liksom repen och prata med folk och hur mår ni och prata med kameramännen och där. Nu hälsar jag ju på alla såklart, men sen så gick jag upp faktiskt och mediterade. Och det har jag aldrig gjort förut, och jag har heller aldrig varit så närvarande i en sändning som jag var då. Och det var för att jag hade sparat energier.
Det är så kul att du säger det här, för att jag känner exakt samma sak efter att du dansade med Magda. För att jag har också varit så här som en jojo liksom, fram och tillbaka och studsboll liksom, fram, och massa energi som bara ötas utåt och inåt. Det är jättekul. Men om man ska fokusera på någonting och göra någonting bra nu och här liksom, då är det ju bra att ha lite energi kvar. Man har putsat ut den under så här 24 timmar liksom, där man har, ska göra en och en halv minut som man ska göra riktigt, riktigt bra. Så det har jag verkligen också tagit med mig från dig.
Kul att höra. Nej, men jag var nog lite så när jag tävlar också, att en del av mig är ju sådär att de går, yes, går, sträcker handen i vädret och är så här, taggar innan start och slår handen i väggen eller vad de nu gör för någonting. Man är så peppad.
Är det Nordtugg du pratar om?
Ja, typ. Nej, men jag var nog mer tvärtom. Att jag liksom knöt ihop säcken och spara till att öppna den där säcken till det var dags för start.
Mm. Och det där är ju säkert också olika för alla, men det var någonting som var väldigt bra för uppenbarligen både mig och Tobias att spara den energin till man verkligen ska fokusera.
Det är väldigt fascinerande att göra det här, att alla de här skidåkarna och kanske även andra idrottare, att de inte är så medvetna om vilken impact ni har på publik, både där på arenan och även hemma i tv-sofforna. Jag tänker både du och Charlotte så här, ni var helt omedvetna om att folk har satt där hemma och tittade och hejade, hur stor del ni är av deras vardag liksom.
Ja, det tänker man inte på då eller?
Jag tänkte ju inte på det under karriären, så tänkte inte jag på det. Jag försökte inte att läsa om mig själv i tidningen eller titta på tv eller någonting, utan för att hålla mig i min värld och inte bli påverkad av allt som händer runt omkring. Det var först efter karriären som jag började förstå och började ta in det, och då tänkte jag att det var tur jag inte Nej, men att man försöker att fokusera på det jag ska göra.
För det kommer jag ihåg under Let's Dance, för då hade jag bestämt mig för att det här gör jag för det är min resa och jag ska inte lyssna på vad andra säger. Men när man kommer så här för program 5-6, när man börjar bli ganska trött och får den här svackan som väldigt många får i den perioden, då började jag direkt liksom höra när folk tyckte och tänkte och sa. Och jag sa till Kalle, fan, nu har jag halkat ur den här bubblan som vi är i. Liksom. Han bara, nej men nu tar vi tillbaka den. Mm. Och så fort vi gjorde det så gick det ju bättre. Men så fort man börjar liksom fara iväg med tankarna åt alla olika håll och tänka på andras förväntningar istället för sina egna, då tycker jag att man liksom tappar det.
Jag har klok.
Kalle Stanner.
Ja, Kalle Stanner är klok. Är du och Tobbe.
Och sen är han inte klok heller.
Nej.
Det är underligt. Nej, men jag hade ju jättetung sådana svacka också i Lestans. Det går ju upp på den hela tiden. Ibland är det djupare. Och jag kommer ihåg när jag stod bakom scen innan den där resultatshowen, när man ska gå ut och höra om man får vara kvar eller inte. Och jag ville bara åka hem. Jag ville bara åka hem. Och Tobias säger till mig, nu får du inte bli besviken om du inte får åka hem.
Och du är glad också. Ut i alla fall.
Ja, låtsas vara glad i alla fall. Och du, Kristin, också. Du var ju en del i att vi faktiskt kom i final också. Jag kommer ihåg, jag tror det var semifinalen, när du tog tag i mig så här, nu får du inte bara ge upp här.
Inför valsen, va?
Ja, den där bilden som jag har. Ja, det var... Tack,
det är den bästa filmen från våran träning under Lestans. När vi står i studion, du står i en vit valsklänning. Det är bara du och jag där. Mm. Och så har du gett upp totalt och bara, spelar ingen roll. Hur många gånger tränar? Det kommer inte bli bra i alla fall. Det spelar ingen roll. Och då var inte glaset halvt fullt, kan jag säga.
Verkligen.
Då var det verkligen negativa tankar och den inre kritiken bara... Ja.
Men det blir ju så ibland. Ja. Vi är ju alla så. Man går uppåt och ner, och ibland är det djupare hål man hamnar i.
Och nu har ni skrivit en fantastisk bok som jag nu har gått igenom väldigt noggrant. Hitta motivationen genom livets toppar och dalar. När kom den här idén till boken?
Ja, men alltså, vi fick ju då frågan från ett förlag från början att om vi två skulle skriva en bok tillsammans om motivation, eller egentligen inte bara, bara skriva en bok. Mm. Och det är ju inte alla danspar som får den frågan överhuvudtaget från en extern, finns ett förtjänt förlag liksom. så vi tänkte, varför ska vi göra det? Varför ska vi skriva en bok? Men det var ju en fantastisk gåva att få göra det. Mm. Och så ja, bara hitta, vad ska vi skriva om? Och vi kommer ganska snabbt på att vi brinner för det här med motivation och motivera andra och hjälpa andra, så att det blir ganska så lätt.
Mm. Och så gå tillbaka till oss, vad tycker vi är viktigt för att vi ska må bra och kunna hitta den här motivationen? Mår vi inte bra, så då är vi inte motiverade för någonting.
Nej.
Nej, men just det med motivationen, för det är ju så många olika delar i det. Kan ni känna själva ibland att ni kan tappa motivationen?
Jo, men det händer ju. Det händer ju ibland under idrottskarriären också, att motivationen sviktar. Och då får man ju jobba med det. Du har lite tips och tricks och ibland också ta till den här disciplinen som man behöver ibland. Om man inte riktigt motivationen är där. Men det är som två saker som man kan jobba med. Motivation och disciplin.
Mm. Och vi har väl under det här förloppet med boken framförallt så här, tänker vi, ska vi riva ut återhämtningskapitlet, för vi, det är verkligen så här, på riktigt. Alltså.
Jag tyckte att det var väldigt roligt att det där kapitlet var med faktiskt.
Ja, men idag, vi har aldrig hävdat att vi är perfekta, att vi gör det här, men vi strävar att bli så bra vi bara kan, vårt bästa jag. Alltså, så det här kapitlet, var det nära många gånger att jag riva ut det så här, men
som,
det känns lite som skomakarens barn ibland, men
vi vet ju hur viktigt det är, och det är ju, tycker jag, har man ju kommit långt om man är medveten om det och att man kan sträva mot det.
Mm. Jo, men sen är det också ganska skönt, för ni blandar ju erfarenheter och tips i boken. Dels utifrån ert eget perspektiv och ställer väldigt många bra frågor som man kan ställa sig själv. Vilket jag tycker om, för då blir det ju att jag behöver inte jämföra mig med någon annan, utan jag ska ställa frågan till mig själv. Mm. Och då blir det ju på, utifrån mitt perspektiv och mina förutsättningar på ett annat sätt. Ja. Och sen också att ni har också haft perioder som har varit tuffa. Som man lär sig att man måste försöka hantera på något sätt. Men Magda, du har ju haft cancer.
Och nej, jag har inte haft cancer.
Men du fick en tumör.
Ja. Som man inte visste om den var elak eller godart.
Exakt, men man tänkte cancer. För jag kommer att vi pratade om att det blir ju att man tänker cancer. Precis. På en gång. Så var det. Hur hanterade du den rent mentalt, en sån period i livet?
Det var ju en, alltså min tuffaste, kanske tuffaste 8 veckor eller 10 blev det väl, från att jag fick beskedet helt från ingenstans. Jag var inte alls beredd på det. Men jag försökte, jag bröt ju naturligtvis ihop ibland. Men man tänker ju första hand på sina barn. Att man ska försöka lära dem allt man kan och veta att de behöver kunna när jag inte, om jag inte finns där. Så jag bröt ihop ibland, men jag försökte ju ändå att ta mig samman. Största delen av tiden gick ändå bra. Och jag försökte fokusera på att jag kände mig ändå frisk. Jag kände mig så stark, jag kände mig så frisk rent fysiskt. Då sa jag det till mig själv att du kan inte vara sjuk som känner dig så här frisk. Så tittade jag mig i spegeln och så sa jag, idag är jag frisk. Så försökte jag att klara mig igenom de här veckorna fram till att jag fick ett besked att den inte var elakartad, min tumör. Nej, men det var tufft.
Ja, och det är just det som händer i livet, att vi möter ju motgångar på olika sätt. Och då gäller det ju att försöka se förbi dem. För jag jämför en gång med så här, om man har en måttstock och så är liksom, säg 100 då, sen för att det är en meter. Och det är mitt liv. En motgång kan ju vara en väldigt liten del av det om man tittar i det större perspektivet, så att man inte stannar av. Det kan ju vara allt ifrån en förkylning, man känner så här, men jag kommer igång med träningen och så blev jag förkyld, vad typiskt. Ja, men det är ju bara en härlig, det kommer hända igen. Ja. Men att hitta då motivationen att faktiskt komma tillbaka till det, det är ju det vi någonstans också måste vara beredda på. Sen finns det ju olika grader av motgångar som man kan ha, men att hitta den motivationen.
Och att alltid lära sig. Precis, vända det där till någonting, att man faktiskt varje gång som man löper in i ett hinder på vägen, att man faktiskt kommer starkare ur det.
Precis.
Och lär sig av det och tänker att jag klarar det här, då klarar jag kanske nästa grej också. Så har det i alla fall varit i mitt liv. Med allting som hänt i mitt liv har jag varit så här, jag klarade sexualiteten, mobbningen, lite HIV-virus. Vad ska komma nu som jag inte ska klara? Mm. Så man var nere på botten och vänt, så känns det bara som att kasta något nytt på mig nu så ska ni få se att jag klarar det också.
Ja. Mm. Man lär sig så mycket också av de här motgångarna.
Jag tror att det är precis som ni säger, att man kommer ihåg det. Vad kan jag lära ut av det här nu? När det, är, liksom, det kan ju vara allt ifrån de här tuffa perioderna som är nu i en lågkonjunktur. Mm. Att många har det tufft på det sättet. Vad kan jag lära mig ut av det här som jag kan ta med mig längre fram? Man får liksom sitta lugnt i båten och härda ut. Mm. Och det kan vara frustrerande, men att vi ändå tar med oss den lärdomen vidare. Men i boken så har ni också en modell. Mm. Kina schacksmodellen. Jag tänkte vi skulle ta lite axplock ur den, lite grann hur ni tänker, för det är då syfte och mål är en grej, rörelse och träning en grej, kost och sen är det återhämtning, relationer och tankar. Mm. Finns det någon av de här som ni är bättre på att hålla kvar rutinen kring?
Jag ska säga, jag prioriterar alltid rörelse, att få in det på något sätt. Så det är väl den enklaste, tycker jag. Mm.
Och jag tycker definitivt att den viktigaste är relationer. Att jag försöker verkligen anamma min egen läxa att bara håll dina relationer vid liv. Alltså försök att bara bygga dem så mycket du kan. Vårda dem varenda dag. Liksom ät middagar, träffa vänner. Alltså åk hem till familjen. Så här, det är ju så. Där tankar jag på som allra mest. Och det tänker jag aldrig någonsin tulla på. Liksom. Så det känns otroligt skönt.
Du är extremt duktig på det. Verkligen. Mm. Och det är ju livsviktigt. Det här med relationer visar sig vara viktigare än rörelseträning. Och viktigare än det mesta.
Och just det också, om man tittar då på de här blå zonerna runt om i världen så är det ju faktiskt en del i varför de blir äldre är därför att de har en social tillvaro. Mm. Även om den är liten så har de relationer som gör att de inte känner sig ensamma.
Att de lever alltså, i större familjer, både med mormor och farföräldrar och det, man tar hand om varandra, släktband är starka. Så det är jätteviktigt. Alltså, det är ju grunden till lycka, ska jag säga.
För de jobbar ju också högre upp i åldrarna. De pensioneras ju inte som vi gör, utan de har ju också sin roll på, inom arbetet de jobbar inom, och då kanske de träffar också människor och har ett meningsfullt liv.
Exakt. Ja, sitt syfte, precis.
Ett syfte, ja. Mm. Precis. För vi kommer, jag tänkte att vi skulle komma in på då det här med lite grann att om man till exempel då det här med motivationen, det finns ju så många olika delar. Jag kan ju själv känna att jag kan tappa motivationen, framförallt om jag har kommit av mig i träningen till exempel. Och sen så bara, då blir jag lite halvirriterad. och så ska jag bara komma på när jag har ett syfte. Fan, ska jag börja? Jag tycker liksom, ja, det löser sig väl typ. Mm. Sådana perioder kan jag absolut komma in i. Vad skulle ni säga är det liksom första steget man ska försöka ta för att hitta motivationen igen när man inte är där? Vilka frågor ska man ställa sig själv?
Men som dig, om du tänker att du ska hitta dig i träningen igen, så är det ju, ha något mål. Målet att jag ska träna 3 gånger i veckan. Men varför? Vad är syftet med det då? Jo, det är för att jag ska fortsätta vara stark och kunna göra roliga saker. Du gillar ju att gå på berg också. Mm. Att jag ska kunna orka och fortsätta göra det fast jag blir äldre. För att jag ska kunna behålla bra minne och allt det där. Det finns ju så mycket bra syften varför vi ska träna.
Så det är mycket komma tillbaka till det här varför.
Ja, precis. Jag tänker för att det finns en fantastisk tysk reklamfilm. Där en äldre man som vaknar upp och så har man ser liksom att han har liksom tappat gnistan på något sätt. Och sen så ser han att det är någon som går och drar på en julgran så här utanför så här. Och så börjar han liksom dra ut den här kettlebellen han hittade i garaget, en gammal så här tung kettlebell som han börjar hoppa på. Och grannarna och hans familj tänker, vad fan håller han på med liksom? Han går med den där kettlebellen och drar och han tränar och tränar varje dag liksom så här. Och så slutar den här reklamfilmen med att han på julafton så har han köpt en julstjärna till sin lilla sitt barn, men det är så fint, sitt barnbarn. Och så bara för att han ska kunna lyfta henne upp i granen för att sätta upp den här julstjärnan, så har han liksom gått, det är det han har tränat på hela året för att kunna göra det och orka med henne.
Den är så fin.
Så fin.
Alltså, snacka om att hitta ett syfte.
Vi gråter ju bägge två när vi ser det.
Tobias sitter nu med och gråter.
Ja, jag tycker det är så fint, det är så vackert.
Det är en likhet mellan oss, vi gråter väldigt lätt.
Där har ni likhet. Nej, men det är just det här att just hitta det här syftet, varför ska jag göra det här? Och oavsett om det är liksom med kosten eller vad det är, att man hittar just sitt varför.
Det är många som vet vart de ska ha ett mål och vet vad de ska göra för att komma dit, men att de vet ju inte varför de ska dit. Och där tappar man ju väldigt mycket kraft och motivation om man inte har sitt varför man ska göra saker.
Ja, och nu när vi var inne på träningen, som du var inne på rörelse och träning, så är det ju kanske lite olika för alla beroende vad man har för mål. Alltså vissa vill göra lopp, Vasaloppet kanske, eller andra vill bara komma igång och få liksom en bättre flås eller må bättre i kroppen för att man kanske har ont eller någonting. Det handlar väl om bara att man börjar. Tycker ni, för att jag gjorde det i somras nämligen, för då hade jag liksom kommit av med lite grann av träningen i våras. Och sen i somras så bestämde jag för mig, nu ska jag börja igen. Och då hade jag skrivit schema för hela mina 5 veckor. Med 2 dagar löpning, 1 dag vila. 2 dagar löpning, 1 dag vila. Och sen styrde jag liksom hela min semester, för att det blir ju, alltså styr hela semestern, det tar ju faktiskt inte så lång tid. Men jag hade bestämt mig för att jag gör det, jag ville vara på en plats där det var enkelt och tillgängligt, vilket alltid löpningen är. Men jag behövde mitt schema i 5 veckor och nu vill jag ju inte vara utan det.
Det är så skönt.
Ja, och det är så skönt, men man också, jag är medveten om att jag behöver göra det här enligt liksom mitt schema för att få att bli en rutin igen. Mm. Även om jag har på med träning jättemycket tidigare, så har jag ändå liksom den, det gäller att vara lite envis i det, för vissa dagar är ju fasiken inte kul.
Nej.
Men man gör det ändå.
Mm, det är så viktigt med träning så vi behöver faktiskt göra det ändå, fast inte kul alla dagar. Men det tar ju sin tid att komma in, som du säger, rutinerna så där. Då har vi alla olika sätt, och ett sätt kan ju vara som du gjorde. Då, att verkligen ha sitt schema. Inte så många tror att man skulle klara av det. Bra gjort.
Men man kan
5 veckors schema.
Man kan inte glömma heller att man kan ändra den där. Alltså, att man har en dålig vana eller man har ett dåligt mönster. Man kan faktiskt det. För jag, hela mitt liv har jag varit en kvällsmänniska. Jag har aldrig gått upp tidigt på morgonen. Jag har aldrig ätit frukost hela mitt liv förrän jag träffade Magda. Och har ändrat mig. Så nu så går jag upp och är på gymmet varje morgon. Klockan ringer 5:42 liksom. Och jag känner inte igen mig själv en gång. Det här är ju någonting, alltså det här, jag trodde aldrig någonsin att jag kunde gå upp, käka gröt och gå till gymmet innan klockan 8 på morgonen. Det ska aldrig hända. Och nu är det. För man har ändrat det, för man kommer in i det, precis som du säger, det här schemat, det här rutinerna, och har ändrat en helt livsstil på det.
Men just det att komma in i rutinerna för det, så att man lägger in det och prioriterar det först. För det jag tycker om med att ha att man bestämmer det för en längre tid framöver, det är att då kan jag också styra lite grann mina möten efter det. Att det kommer som en prio. Och sen är det alla olika förutsättningar beroende på vilket jobb man har, såklart. Men en promenad får man oftast in på något sätt, om man nu går upp tidigare. Eller, för den enda det är ju att det är din gåva till en själv med den energin.
På väg till jobbet.
Ja, men exakt. Precis. Och gå trapporna istället för att ta hissen och sådär. Men jag är lite nyfiken på det här, att du ändå kommer upp. Så det, hur lång tid tog det innan du kände att det inte var motigt att ta dig upp på morgonen?
Det var en mardröm ungefär som Vasaloppet, ungefär i 2 veckor. Och sen blir det lättare. Och nu tror jag inte att... Du kan gå en del perioder jag inte gör det. Liksom. Jag har lite semester från det. Men, alltså, men det är så lätt att komma in i det igen. För det som satt mig gärna att det här mår jag så sjukt bra av. Så 2 veckor så var det så här, ja, nej, men nu är det inga problem att gå upp. Alltså då var det så här, visst man var trött på morgonen, men man måste ju då anpassa sig när man går och lägger sig. Det går ju inte att gå upp till klockan 2 och sen gå upp klockan 5:42, det går ju inte. Så då gick man lag kanske vid 11 och sen fick de där 6 timmarna, så var det perfekt.
Det tar ju 3 veckor att sätta en ny rutin, sägs det. Och det ligger väl någonting i det.
Morgonrutinen, om ni känner för den. Nej, men jag älskar den här timmen, framförallt när barnen var hemma och skulle till skolan. Att gå upp en timme tidigare än vad jag brukar göra, för att då får jag vakna långsamt. Då kan jag göra min yoga på morgonen, hinna dricka kaffe och duscha, och när barnen vaknar så var jag klar. Det var helt fantastiskt. Sen har jag kommit om igen.
Energi resten av dagen för det.
Exakt.
Vi vet ju också att du har ju jobbat jättemycket med yoga och meditation och sådär. Och vi har ju börjat meditera, jag och Magda, nu sedan i juli. Och det här är också en helt ny värld.
Alltså. Fast jag måste säga att yoga gör jag en hel del, framförallt hemma. Men meditation, den har jag liksom... Jag har en app som jag brukar gå in på. Men den kommer jag av mig på. Och jag får verkligen jobba med meditationen, för jag tänker ju 1000 tankar hela tiden.
Vi är med.
Och jag tycker att det är svårt. Hur gör ni för att hamna tillbaka? Alltså hålla er fast i meditationen. Har ni satt upp något så här att ni gör det varje dag? Eller hur?
Vi gör det varje dag.
10 minuter.
Det tar ju inte lång tid.
Nej.
Det gäller att göra det. Men det, och sen så skickar vi påminnelse av en grupp där vi skickar att nu har jag gjort det. Nu, då blir man påminn, så man glömmer inte.
Nej. Och det är så för mig just nu när vi håller på med den här showen och ska göra så mycket saker. Det är så mycket i hela livet så, och det är som kaos. De här 10 minuterna för mig har blivit så här. Nej, men jag kan inte leva utan dem. De måste få pejla in. Nu är det fokus och så gör vi det här. Och de här 10 minuterna då så här med en guidad meditation. Någon som ger dig lite ord på vägen. Hitta nuet, hitta tillbaka. Det är din homebase som man kallar det. Antingen andetaget eller något ljud så här. Ja, det är jag, igen, samma sak som med frukosten och den tidiga morgonen. Jag känner inte igen mig själv. Jag är helt uppslukad av det här.
Men då hittar du ju just det här med återhämtningen. Att återhämtningen är ju extremt viktig. Sömnen då kanske framförallt. Men just det här att man ibland kanske inte har jättemycket tid i perioder att ge sig själv för att man har mycket med jobbet och man har småbarn eller vad det nu än är. Men att få de där 10 minuterna är ju ändå en form av återhämtning som ger så otroligt mycket.
Ja.
Kan du känna att du ändå får mer smak nu, Tobias, på återhämtning?
Ja.
Att det är inte så tokigt?
Det här kanske är dörren in till riktig återhämtning. Alltså sen vi skrev boken, för man blir ju lite så här att man måste ju ändå leva lite som man lär, eller hur?
Precis,
så
man blir medveten om det på ett annat sätt.
Ja, precis. Och tänk att både det här med meditationen är ju ett steg i rätt riktning, tycker jag, mot bättre återhämtning. Mm. Och även att man pratar om att ha oaser i kalendern, så där man kryssar i så här får du inte ta in ett jobb liksom. Vi har ju så hittat på att jobba så allihopa, så det kommer i olika saker hela tiden. Men om man bara drar bort ett streck över 4 veckor i januari, att här får du inte jobba.
Så man kan du hålla dig till det då?
Jag tycker den här gången att det här är faktiskt bättre.
Den här gången.
Den här veckan har det gått bra.
Jag tycker att det är lite, just för att ni ska få en liten förklaring hur Tobias kan fungera och att han har så otroligt mycket för sig hela tiden, så kan det ju gå lite tokigt ibland när man tror att man ska på vara en föreläsning och så skulle du sätter dig på tåget till Gävle.
Just det.
Berätta.
Nej, men jag hade gått upp tidigt den här morgonen för jag skulle på kick-off i Gävle med Great Earth och jag var på Vegagatan i Gävle, för de har sitt huvudkontor i Gävle, såklart. Det är klart det är där uppe. Går på tåget, 2 timmar till Gävle, och så tar jag en taxi ut till det här bostadsområdet i Gävle, ute där ute i Brynäs, och tänker, och så står det så här, Vegavägen 14, så går jag upp och ringer på det här liksom villan liksom, bling bling. Då öppnar en äldre dam inte med förkle. Så bara, hej, här står en lästenstobbe på min terrass. Jag bara, är det här kick-offen är till Great Earth? Hon bara, nej. Så här, jag får ringa så här, bara, är inte den här kick-offen i Gävle?
Nej.
Den är på Vegatan på Odenplan. 200 meter från där jag bor. Alltså gud, jag skrattar. Alltså det är så dumt. Alltså.
Fick du en liten tankeställare då att det kanske går lite fort ibland när man...
Precis, och det var det bästa var att veckan innan, precis några dagar innan jag skrivit ett inlägg på gjort en reel, så alltså, titta drömmande bort på tåget, så bara folk kanske tror att jag är stressad, men jag är inte det. Jag mår väldigt bra av den här underbara stressen. Jag finns inte ett gnutta stress i mitt liv. Bara klipp till, kling, kling, fel stad liksom.
Men hade det hänt idag efter du började med meditationen?
Nej.
Nej. Nej. Inte än.
Inte idag i alla fall.
Nej, exakt. Men sen också en annan punkt som är väldigt viktig är ju tankar och då också det här med relationer. Och vi pratar ju oftast när man pratar om hälsa, så är det mycket så här kost, träning och återhämtning. Men när det gäller tankarna, vad är det ni känner är viktigt där, Magda?
Jag tycker ju att det är så mycket som är viktigt, men kanske bland annat det här hur vi pratar med oss själva. Vi har ju en inre dialog hela tiden, tror att du har också.
Mm.
Ja. Och oftast så, om den får bara sticka iväg dit den vill med, då är det oftast till det här negativa. Att vi blir vår egen innersta, alltså värsta kritiker. Och det behöver man ju vara medveten om då, och det kan vi jobba med. Att försöka ta makten över den här konversationen som vi har med oss själva. Det tycker jag är viktigt.
Ja, för vi har ju en förmåga ibland att vi slår på oss själva. Mer, alltså, och det, man tror nästan att det är andra som gör det, fast det är bara en själv som tycker och tänker om sig själv. Och det är klart att många säger så här, men du ska vara så positiv hela tiden. Ja, men man kan ju välja en bättre tanke. Alltså, även om man är lite låg en dag och tycker att livet inte är jättekul, så vill man ju inte spä på den, utan kanske då hitta en bättre tanke. Har du jobbat mycket med den delen, Tobias, just där med det mentala? Jag tänker liksom dels från tävlingstiden, men också sen nu framöver.
Ja, men jag har ju hemifrån, så har jag ju 2 stycken helt otroligt skilda personer i mitt liv. Det är mamma och pappa. Och mamma är ju ändå, hon är från Närke, och det är så här bara, det går aldrig, det kommer aldrig fungera. Det kommer aldrig gå liksom, med katastroftänk och så här. Fantastisk kvinna, alltså världens roligaste, jag älskar inte dötter. Men jag har haft det liksom lite där här, att det kommer aldrig gå, det är gnälliga liksom. Bara på pappa då så här, som liksom är helt, han hoppar upp jämt så här, bara, det finns inga som helst problem i världen liksom. Oj, jag fick lite cancer, bara, nej, det är klart, det ordnar sig, det fixar sig, inga problem alls, bara, nej, det här är lugnt liksom. Så jag har två stycken otroligt skilda personer i mitt liv där. Och jag tror att jag har liksom anammat det där. Jag liksom, tyckte inte om det där gnälliga. Så jag har liksom anammat pappas del i det här. Och försöker se ganska positivt på livet. Och det har hjälpt mig så sjukt mycket genom allting jag varit igenom egentligen. Att jag ändå sagt, ja, trots att jag har all utöverskap och mobbing, så har jag bara, nej, vi ska nog gå. Och det fattar jag inte ens själv hur det har blivit så liksom. Mm. Men det är ju en otrolig styrka.
Men du väljer ju lite vilka glasögon du vill ha på när du kliver upp på morgon. Man vill ha dem där. Man försöker se lite mer positivt och fokusera på rätt saker och möjligheterna istället för det som inte går och sådär. Men jag vet att du använder mycket av det där, styra och välja tankar när vi var på äventyr på Kille man gör då.
Precis, ja, verkligen. Alltså, där var det ju bara att välja rätt tankar, för att det är lätt att hamna där. Det är brant. Det är kallt, det kommer aldrig gå.
Vi ska säga det och förklara det för de som inte vet. Men när ni gjorde den här boken, skrev den, så bestämde ni också för att bestiga Kilimanjaro.
Mm.
Och varför valde ni att bestiga ett sånt högt berg?
Man behöver ha ett mål, tänkte vi. Ett gemensamt mål. Men jag tycker att det är så viktigt att det är med i boken. Och ett syfte också. Så att, ja, vi skulle egentligen gå på Elbrus. Men samma dag som vi skulle betala en resan, då gick Putin in i Ukraina. Så vi fick försöka sätta ett nytt mål. Då, och då... blev det Kilimanjaro.
Och det viktigaste, att vi inte bara ville ha ett mål, vi ville ha ett syfte då, att varför ska vi upp på den här toppen?
Mm.
Och då ville vi då sätta Pride-flaggan på toppen av Elbrus då i Ryssland. Bara, här, försökte jag, men fuck you Putin. Eller så här, och då fick vi inte göra det, men då gör det på Afrikas tak då. Då det fortfarande är dödsstraff i över 10 länder i Afrika.
Mm.
Och det är kriminellt i många fler att vara en del av HBTQ-familjen, alltså homosexuell, bisexuell, trans eller queer. Så att vi vill bara belysa att det finns faktiskt folk som trots att det är med far för sitt eget liv, jobbar för allas lika värde varenda dag där nere.
Det är sådana syftet att belysa de här orättvisorna som finns i världen. Mm. Och det var ju starkt för oss att vi, när vi gjorde det där.
Och när du då inte mådde jättebra under den här vandringen upp, för du blev ganska dålig.
Ja, jag blev det. Och det var bara det här målbilden av den här flaggan på toppen och det här syftet, det var bara det som fick mig att trampa vidare.
Jag hade inga andra tankar. Vikten av att ha ett syfte med det, ja, för att kunna fortsätta. För det var höjden som påverkade dig.
Mm, jag blev höjdsjuk. Och, alltså, det var bara de här tankarna, det här syftet som jag hade i huvudet. Jag hade inga andra tankar när jag gick där, för det var bara det.
Och symboliken i det, att det här berget, och det blir så lätt att se så här, men alltså att ha ett syfte då i livet när det kommer hinder och utmaningar på vägen och kunna ta sig igenom det här då, sitt varför ska jag vidare, varför ska jag kämpa liksom, varför går jag upp på morgonen, det är så viktigt.
Ja.
Och det är inte alla som har haft turen att hitta det syftet i livet, det behöver man inte göra, men kanske man försöker att hitta, när är jag som lyckligast, vad är min drivkraft, är det när jag är tillsammans med andra människor, är det pengar, vad kan det vara för någonting som jag brinner för? Det är viktigt.
Och där jobbar Tobias med tankarna. När jag gick och bara tänkte på flaggan och, flaggan och syftet, så hade du ju andra tankar också.
Ja, jag tänkte på musikalmusik. Ja. Musikalmusik.
Okay.
Jag gick och sjöng så här. Memory, not the sound from the pavement, but do you hear the people sing? Jag valde sådana så här, till Magdas stora förtret.
Hur var den upplevelsen att lyssna på det när man går och fokuserar?
Nej, jag orkar inte säga det ens en gång. Jag orkar inte reagera. Jag bara gick och flyttade en fot, en till fot. Men du valde ju rätt tankar där hela vägen upp istället för att välja där, hur jäkla brant.
Ja, men alltså, det kom ju negativa tankar. Ja. Men sen så att ändra det då, att välja sina tankar så här, bara, det kom, alltså det är så jävla varmt, det är så kallt, det är så brant och så jobbigt.
Och svart där
också. Och så kommer det ändå så här, nu måste jag ändra. Börja tänka på min familj, alla goda upplevelser jag haft med mina vänner. Och så här, Let's Dance-tiden var med jättemycket i våran vecka där Let's Dance var med oss hela vägen på berget. Så här. Och jag kommer ihåg att mina bästa vänner, hans mamma låg sjuk hemma. Så det var också så här, bara, jag ska kämpa för hennes skull liksom.
Mm.
Så att det var verkligen ett prov på att välja rätt tankar.
Det händer ju så mycket i våra huvuden. Alltså, vi har ju som kan ge så mycket kraft. Och det gäller att ta vara på den då. Kunna liksom styra och välja rätt och ha rätt attityder. Så att det är så viktigt.
Jag tycker att det är så intressant det här med hur tankar också styr vårt fysiska. Att en tanke kan påverka det på, alltså negativa tankar stjäl energi. Det är ju uppenbart. Mm. När jag sprang maraton då för 10 år sedan så hade jag bestämt mig för att bara ha bra tankar. Mm. Och det är en utmaning i
gick
sig.
Det?
Ja, men faktiskt mm. så gick det. Jag... Det var väl lite smågrinig kan man säga när jag kom in och hade några kilometer kvar. När folk stod och sa heja Sverige, jag bara håll käften. Då kände jag att nu räcker det. Men så var det bara 2 kilometer kvar. Och jag inser liksom att gud, jag kommer klara ett maraton. Uh-huh. Jag som typ hade sprungit 10 minuter, gått 10 minuter och sprungit 10 minuter. Det var that's it liksom. Och så kom jag på att mina barn står vid målgången. Och får sån kramp i halsen så att jag kan knappt andas. Och bara så här, panik över att jag inte kan andas. Och bara så här... Och så började jag tänka, Apple Store ligger där borta. Kanske ska köpa en present till mig själv imorgon. Och det bara släppte.
Nej.
Och då är jag var ju på väg att börja gråta. För att jag blev så stolt och rörd över att mina barn skulle se mig gå i mål på maraton. Så att det blev kramp. Men så fort jag ändrade och tänkte på mm. Apple Store. Då bara, och då insåg jag så här, hur snabbt tanken påverkar mm. vårat fysiska. Mm. Det var så sjukt häftigt i efterhand. Mm. Och där är ju någonting man kan ta med sig. Som du säger, att tänker man på de här musikallåtarna så känns det ju lättare mm. även om det är tungt.
Och lärdomen här, att köp mer Apple-produkter.
Ja, exakt.
För det är så
det blev ingen presenten dagen efteråt.
Nej, men en tanke leder ju alltid till en känsla. Ja. Och sen vidare till en handling. Så att det är otroligt viktigt.
Mm. Exakt.
Det är vi tänker.
Ja. Och sen tycker jag det som också är intressant med den här modellen som ni har, att ni har mer relationer mm. För att det är en sån stor del utav livet och att inte alltid bara fokusera på träning och kost och så vidare. Och du nämnde tidigare att det är väldigt viktigt för dig och du har alltid månat väldigt mycket om det. Jag tänkte på det, den perioden då när du fick veta att du hade HIV. Mm. För då var du väl också ensam med den informationen ett tag innan du tog tag i det.
Mm.
Vad skulle du säga relationer, vad betyder det för dig då?
Nej men alltså, de människorna som höll mig i handen då när jag vågade berätta för första gången och mammas och pappa acceptans i det här för mig, för det var det absolut viktigaste och jobbigaste i den här perioden, var att jag gick in i den här hemlighetsbubblan igen och bara skulle hålla en hemlighet för folk, speciellt de som man älskar liksom, att man ska inte få berätta, eller man har en hemlighet, och det här, för HIV är ju ändå en grej liksom, man vill gärna berätta och på något sätt, fast man vet att ens föräldrar är de bästa människorna i hela världen, så finns det ändå det lilla tvivlet att de inte ska stå kvar där. Alltså att de säger bara, nej men då förskjuter den och säger bara, men det här vill vi inte vara med om. Alltså du får klara dig själv liksom. Man är så, apropå att välja fel tankar. Och det tog mig så länge att ta mig hem och berätta det här med mamma och pappa. Och det var ju, de var ju absolut allra viktigaste att de skulle få veta, och deras acceptans var det absolut viktigaste. Men jag fick inte ur med det. Jag fick inte ur med de här orden. För jag tänkte, vad ska det komma för skit nu den här gången? Liksom, de hade liksom inte varit tagit min sexualitet så bra för 20 år sedan. Så att det var så här, vad kommer nu för skit? Liksom. Och så till slut så här, bara var hemma en vecka innan jul. Och så sitter vi, jag tänkte så här, bara, nu måste jag, om det kommer ett tecken nu så ska jag verkligen ta ett tecken, så måste jag berätta. Om det kommer ett tecken så måste jag berätta. Och då var det först inne i soffan, tittade på tv, och så var det på SVT, så var det sporten, och då var det HV71, alltså HIV71 som jag hade vunnit. Jag bara, ja, det var ju lite tecken, tänkte jag, men nej, kanske det var tydligt nog, jag behöver inte berätta nu. Och så slog vi över på Så mycket bättre, och då var det Louise Hofstens kväll, och det handlade bara om sjukdom. Det var som jag bara sa, men det här är inte klokt. Så, nej, men ändå fick jag inte ur med orden, jag har HIV, jag vågar inte. Och så slog vi över på SVT, pappa hatar reklam, så han slår jag på SVT igen. Då var det The Memorial över de som dog i AIDS i After Dark på deras 40-årsjubileum. Jag bara så här, bara, nej men nu är printen.
Nu har du fått så många tecken.
Nu är printen fram, men nu får han hoppa liksom så här. Mm. Jag tänker, nu röstar jag med, och så oavsett vad som kommer nu ska jag bara ta det, och så vet jag att det kommer av rädsla liksom, men jag säger det bara. Och så sa jag till mamma och pappa så här, jag bara, för 3 år sedan så fick jag HIV. jag mår jättebra, jag tar bara en tablett om dagen och det, då man friskförklarar, man har omätbara värden i blodet, det är inget problem nu för tiden, det är ingen dödsdom så här. Och så tänker jag, vad kommer hända nu så här? Alltså går det inte 3 sekunder den här gången? Så bägge två som tagit min hand och bara trycker den så här, allt vad de har, och bara bedyrar sin kärlek och bara så här, vi älskar dig ändå liksom. Och det är så det är så otroligt fint. Och vi satt där bara liksom i 10 minuter och bara höll varandra. Och jag bara kände hur mycket de älskar mig. Och att mamma då i den stunden fick göra om och göra rätt. Efter att ha gjort så fel första gången liksom, när jag kom ut. Så det här ögonblicket är de största. Att känna den kärleken. Mm.
Och där är just den här att man värnar sina relationer. När man behöver dem så finns de där. Om vi också vårdar dem.
Exakt.
Du är också rörd.
Ja, men jag blir så bra på att gråta.
Så tårögd allihopa. Mm. Nej, men den är så tydligt exempel på vad viktiga relationer är för vårt välmående. Att ta sig vidare sen kanske kändes lite lättare när man visste att de står bakom mig.
Ja, pappa, eller tidigare sa pappa så här, nej, nu behöver vi en kanna kaffe till. Så han bara, och sen var allting bra igen. Liksom. Och, men det är så fin lärning för att jag tänker att de där gångerna man tänker så här, nej, jag måste vara stark, och vi ligger i vår kultur något sätt att män får inte gråta, män får inte prata känslor så här, men vad vi får tillbaka om vi gör det, om vi vågar vara sårbara, blotta strupen, och så folk kan få en otrolig förståelse för en, att de här hårda sidorna kan liksom få en förklaring om vi berättar att jag går igenom det här just nu. Och det är så, alltså det är en sån lärdom, bara så här, bara öppna upp er, prata om saker och ting ni tycker är jobbiga, för att det är som att det blir som ett shit emellan människor, och så bara öppnar bara upp och det blir så mycket kärlek och hopp och styrka.
Och de vänner som står där i våra med och motgångar, det är också så att om du sträcker, vi pratar med en nära vän häromdagen som hade tufft och så bad om hjälp, och när han skrev det sms:et och bad om hjälp så hade han brutit ihop. För han tyckte det var så svårt att vara vuxen och be om hjälp. Mm. Tills vi pratade om att det är det handlar om. Att vi är vuxna, då är vi vuxna när vi kan be om hjälp.
Exakt.
Och att det är en gåva för den andra att få vara där. Mm. Och få hjälpa.
Att få finnas och få hjälpa till.
Exakt. Att man inte tar ifrån den gåvan från dem vi har i våra relationer. Mm. Att också få finnas där. För när man till exempel tappar man motivationen. Mm. Kontakta någon som du vet kan peppa dig. Mm. Men ta ansvar för att be om den hjälpen. Så har du din relation där. Ja. Om man har vårdat den.
Och precis det där. Alltså, hela grunden till att göra den här showen i höst är för att ge vidare det. Och visa att blotta er själva, liksom våga vara sårbara, liksom, alltså det är det största budskap i hela showen, så här, att vi måste liksom bli bättre på att prata om jobbiga saker, för vi kommer att komma tillsammans som en enda stor mänsklighet och inte bara tänka på kön eller vem som är vad och gay eller straight, så bara, vi är människor allihopa.
Och vad bra att du kommer in på turnén, för jag tänkte nämligen höra lite igenom den. Hur blev det då en motivationsturné, för den ska ni ut med nu i höst?
Ja! Men idén föddes ju på Kilimanjaro faktiskt. Det var, man sov i ett tält där, och så jag sov som en stock, hur bra som helst. Vaknade i morgon och så, god morgon till Tobbe, har du sovit gott? Nej, jag har inte sovit så gott, men jag har gjort en show som vi ska göra på releasen. Så då gjorde vi det på bokreleasen.
Och sen, jag har gjort 2 shower innan, alltså 2 dansikaler. Och nu det här tänker jag få göra en show igen med Magda då, och sen alla våra vänner. Du kommer också vara med snart. Vi ska bli bjudna till att vara på en roll i den här showen.
Ja. Ja.
Men tre av våra fantastiska vänner som är fantastiska sångare och 4 dansare, och så jag och Magda. Så det blir som en, inte en dansikal, men det blir show, och det blir sång, och det blir dans, och det blir, och kanske att man också lär sig någonting på vägen. Liksom, så här.
För det blir också som att det är en annan form av föreläsning också. För att ni som på, jag missade ju, jag såg bara slutet på eran release. Mm. Men när jag såg sen så är det också att ni står ju och pratar och berättar också. Blir det också det?
Ja, vi kallar det ju faktiskt för edutainment, education och entertainment. Så att det är lite föreläsning, lite dans, lite sång. Man ska få med sig någonting, lära sig någonting också.
Man får se, ett av numren är när Magda är på Berghain Disco. i naken kostym. Det är bara det jag tycker jag ska värt att se.
Det tycker jag. Alltså, du, när han är premiär, sa ni?
27 oktober i Södertälje. Alltså, nej, men det, alltså, det här, alltså, det är så kul. Alltså, bara, det här är det bästa jag vet. Så här, när man får skapa. Det finns inga, alltså, en helt vit palett. Alltså bara, en canvas, inte palett, en vit canvas. Och det bara med stora målarpenseldrag så här. Och göra allting är möjligt så här. Och göra då stora dansnummer, sångnummer liksom bara. Hur ska vi illustrera den här bergsbestigningen upp på Kilimanjaro så här bara. Och så ska det komma in folk med prideflaggor och vi sjunger bara one game more. Alltså det är så det är så bra. Alltså inte för vad jag nukt, men alltså, men det är så sjukt kul, ja, att skapa.
Ja, det är skapande. Helt fantastiskt att få, liksom, få göra det här med Tobbe som har den energin och har gjort shower tidigare, vet, du kan ju alltid vet hur man gör. Så att det,
men hur är det för dig då när han kommer med alla sina galna idéer? Plockar du alla idéer?
Ja,
eller,
ja.
Eller ifrågasätter du någon gång? Så här, hur menar du nu?
Jag kanske lite då, men efter jag hade min upplevelse med min tumör där så blev jag ju Magdalena 2.0 som hoppar på allting. Bland annat då Let's Dance som har kommit vidare nu i en bok och nu en show då. Du säger ju heller jag än nej. Mm. Bara haka på.
Men sjunger du också?
Nej, jag inte vad jag vet än.
De har inte sett. One game more. Another day, another day.
Jag vet aldrig, men jag dansar i alla fall.
Ja, det gör du. Ja. Det gör du briljant.
Det får du vill ju också gärna vara med. Jag vill alltså, säger jag det på dig.
Alltså, man vill bara att någon ska fråga så här, kan du dansa igen? Jag bara, ja, jag kan inte dansa lika bra som jag gör då, men man älskar ju att dansa. Blev du lika kär i dansen också?
Nej, men jag hade ju, efter vi hade dansat så var det någon gång som jag skulle vara med. Tobbe hade en dansevent. Alltså, jag är med, kom och är med, för det är jätteenkelt. Ja, okej, jag kastade mig dit och skulle vara med. Och jag fick sån här, du vet, panikkänsla i hela kroppen. Jag skulle dansa. Jag kom tillbaka till det där, att jag inte kom ihåg. Och det var liksom, nej, jag tyckte det var jättejobbigt. Men sen när vi nu har gjort showen här. Och då tränar vi och så. Och då kändes det inte så. Då var det mest bara kul.
Ja, och jag tycker att det är så roligt när du säger, hur ska jag komma ihåg? För inför fredagen så var jag alltid så rädd att man skulle missa koreografin. Var du där också? Ja. Mm. Och sen ett halvår senare så gjorde jag och Kalle ett jobb på Steam Hotel. Där vi då skulle träna inför och tänkte, men vi kör en uppvisning också så vi kör en av danserna. Och så testade vi tre av danserna. Och när vi gjort dem två gånger så satt det. Jag bara, hur kan jag efter ett halvår typ komma ihåg koreografin och trodde då på fredag när vi har tränat hela veckan att jag inte skulle komma ihåg den? Alltså den sitter ju så starkt.
Det är led och marinerat i ett halvår, vet du då, så här. Det är fantastiskt.
Exakt, det är den har gjort. Den har marinerat lite koreografin. Jag fattar hur bra den är nu.
Alltså, wow, Steve Hotel, grattis.
Ja, exakt så. Men vad kul. Men om man vill köpa biljetter till turnén, vart gör man det?
Då går man in på motivationsshowen.se.
Japp, där vi åker. Det är Södertälje, det är Västervik, det är Eskilstuna, det är Örebro, det är Sundsvall, det är Gävle, det är Växjö, det är Kalmar. Det är...
Hur länge ska ni
Göteborg,
på?
Stockholm.
Ja, så jäkla bra. Vi håller på 12 stopp. Mm. 12 stopp och vi håller på från den 27 oktober till den 9 december.
Mm, så gå in och köp biljetter snabbt nu. Mm. För jag tror att det bara att man kommer känna motivationen, man kommer också få en jävla massa energi, känns det som.
Ja, det är tanken. Alltså,
tänk bara att se Magda i nakendräkt. Det var det.
Det finns två nakendräkter, Tobias.
Ja, nej, jag ska inte ha någon.
Ska jag skicka dig det där sms-et då?
Vi tar med Kristin, kan ju vara en av dem.
Ja, precis.
Ja.
Och kan inte du göra i Stockholm som ett gästspel? Ja. Stockholm kommer in i nakendräkt. Hur
kul, roligt.
Hur kul.
Hur kul.
Hur kul ska vi ha?
Hela tiden.
on that note...
Nu är det sagt. Ni har ju inte bara motivationskommer, ni jobbar ju extremt mycket. Du ska iväg utomlands, eller?
Ja, jag har tre veckor nu i Portugal och i Palma. Mm. Och en vecka med Magda.
Ja, jag är med i Palma.
Du är med i Palma. Mm.
Då kör vi motivationsveckan.
Ja, ni är igång hela tiden. Ja. Men dessutom så kommer du med ytterligare en bok.
Ja, men visst, det kommer en vinterbok.
Ja. Berätta om den.
Jo, det kommer en vinterbok. För många är ju så här, vintern. Det är ju så tråkigt. Kan vi bara överleva det här nu så att det blir vår snart igen? Och jag älskar ju vintern. Så det kommer jag att förmedla i den här boken. Och det är lite tips vad man kan hitta på under vintern. Och det är framförallt en hel del recept som man kan käka och laga både inomhus och utomhus.
Jag har ju tittat in i den här inlagen. Alltså de här recepten alltså, älskar. Men jag tänkte också på det, för det var ju inte, alltså vintern när du tävlade, var den lika härlig som vintern nu efteråt?
Nej, det var den inte. Vintern är mycket härligare nu. När man får göra annat än och träna efter ett strikt program och resa omkring och tävla hela tiden med press och stress och sådär. Så nej, men nu älskar jag vintern på ett helt annat sätt. Jag tycker vintern är möjligheternas årstid faktiskt. Jag älskar att åka skidor fortfarande. Jag älskar ännu mer att åka skidor idag än jag gjorde när jag tävlade. Därför att nu är det bara lustfyllt. Inga krav eller press, eller jag ska hålla reda på intervaller jag ska köra och pulsslag jag ska hålla mig till och sådär, utan jag kan bara njuta. Vad bra.
Men du frågar, vad äter man på vintern?
Vad äter
en klassisk
man på vintern?
Vintermåltid?
Du vet, du känner ju till pulled älg till exempel.
Pulled älg, ja, precis. Ja. Det är bara på vintern, det kan man inte äta.
Nej,
på sommaren.
Tanken, det är lite sån här mat som man kan tänka att nu ska vi ut på utflykt idag i vintern. Men vi vill ändå
pinnbröd.
Pinnbröd kan man göra ute. Ja. Men visst, det är saker som man kan laga utomhus över öppen eld. Det är saker man kan ha med sig ut. Men också saker som är bra att förbereda. Kanske stå och myser i ugnen medan jag är ute. Så att när jag kommer hem ifrån min utflykt så behöver jag inte stå och börja från noll och liksom laga den där härliga middagen. Utan den är i princip klar.
Och sen tycker jag också att det var grundat också för om man vill vara ute. Alltså det är bra som frukosten till exempel att det är liksom en bra start inför de här ute. För att jag älskar ju vintern också, och det är ju så få, men jag tycker väldigt många går ner i moll i november.
Precis.
Kan man säga. Och november kanske inte är den roligaste, det beror på var man bor. Nu bor ju du norröver, så du har ju tillgång till snö kanske lite mer än oss. Men jag kan ju tycka att november är den perfekta återhämtningsmånaden. Nu kommer ni jobba som tusan. Mm. Men alltså, då är liksom allting, hösten är igång. Ruschen har inte börjat.
Nej, precis.
Utan det är mörkt ute, det regnar och jag kan tända ljus och kolla Netflix.
Tända
alltså
ljus.
På riktigt. Och jag bara, en till dag det regnar, japp, jag kollar Netflix.
Och då ska vi ha event i november.
Ja, det ska vi.
Det ska vi ha event på Sandhamn. Ja, så kul.
Ja, alltså, så roligt.
Hur roligt.
Hur kul. Det ska bli riktigt roligt. Lika roligt som vi. Alltså ni är så underbara här. Vilken energikick det blev för mig idag att ha er här båda två. Förutom att ni ska iväg då och resa, och det är både att du också är med på den här motivationsresan, och det är turnéer och det är böcker. Hur har ni börjat tänka ens vår? Eller hinner ni inte, är ni där? Du föreläser ju mycket, Tobias.
Yes.
Jag pratade med dig häromdagen. Alltså, jag blir ju trött alltså. Ja, men då var det så här, men nu har jag varit på, jag kommer inte ihåg exakt vilken stad det var, men så här, jag har varit på föreläsning i Örebro, när jag förväntar Eskilstuna ska föreläsa, så ska jag tillbaka till Örebro för en föreläsning till.
Ja, ibland så blir det som att man planerar fel. Det är så faktiskt, det går lite fort ibland. Så det är så här, men det jag föreläser inte mycket, men alltså, vi har fått en ganska så lugn vår, du och jag nu. Nu ska vi göra saker ihop, tänkte jag.
Exakt.
Alltså, nu Lestens är inställt.
Då ska vi hitta på roliga saker.
Hur, alltså bara njuta. Ja, läsa den där snöboken som Magda har gjort. Ja. Och så bara,
och upp och hälsa på henne.
Ja.
Och
åka skidor.
Ta en paus. Mm. Som att dra över några streck i kalendern och bara så här, nu ska vi till Ullånger och mysa med Magda. Ja. Hur mysigt.
Nu hör vi att han pratar om den här återhämtningen i vår. Nu ska vi se till att den blir av också.
Ja, verkligen.
Men grejen är ju att du säger, Tobias har föreläsning här, att vi båda, jag tror du också, vi får ju så mycket energi också av det här att få stå och föreläsa. Jag tycker det är så kul.
Mm. Det är fantastiskt roligt.
Det också,
men det är också det som jag kan i alla fall tycka är problemet ibland med vårt jobb, att det är så himla roligt. Så det är så oerhört svårt att säga nej till någonting när man ändå vet att kalendern är full. För att jag går ju igång, alltså dopaminet bara, bing, nu kör vi liksom. Och tänker att det här kommer, men jag orkar såklart.
Ja.
Och sen så efter ett tag så bara, nej, nu behöver jag riktigt trött. Liksom. Att det är svårt att begränsa, för att just där och då så känns det som att man har hur mycket energi som helst. Så det är som du säger, jag tycker att det här med kalendern är superbra. Så man förhåller sig till det.
Ja.
Nu har jag sagt stopp här. Mm. Och då får det vara stopp. Mm. Hur kul det här än är.
Och att man har någonting att se fram emot. Alltså att man vet att nu går in i en period där det kommer vara sjukt mycket jobb. Det är föreläsningar, böcker och shower och allting så här. Men jag vet, när jag kommer till jul och december, då är det ledigt. Mm. Då kan jag åka runt. Och så är det inga jobb. Och där ska jag bara ligga på en strand och bara sippa på så här typ pina colada och tycker allting är helt ljuvligt. Mm. Så att det är ju så viktigt att ha de där oaserna i kalendern.
Du är ju duktig på det, Tobias.
Ja, men jag tycker själv att jag blir jag ganska bra på det.
Så där kommer den där återhämningen. Jag tycker att jag är ganska bra på det faktiskt. Men hörni, innan vi avslutar här så vill jag ju höra vad ni är nyfikna på.
Ja, men vi är ju bägge två, nu har vi börjat med meditation och kört i en dryg månad.
Sen juli, ja.
Ja, sen juli. Och vi är ju väldigt nyfikna på det här. Vi känner ju bägge två att det har varit positivt för oss. Mm. Så det är vi nyfikna på. Mm. Eller vad säger du?
Ja, men tid till reflektion. Alltså att jag känner mig starkare. Jag känner mig mer inkännande på var är jag just nu. Och det känns otroligt skönt, för det är en ny känsla.
Mm. Och reflektion, Anna Tibelius på din då, som har varit här och pratat om hjärnan, säger ju att just när man reflekterar över saker, som ni till exempel har börjat med meditation och så pågår det, men om man inte reflekterar över skillnaden, alltså hur mår jag sen jag började med det här, då lär man sig inte, då är det så här, ja, men det pågår, jag kanske känner mig lite piggare, men om man verkligen stannar upp och reflekterar över vad är skillnaden de här dagarna när jag mediterar och de dagarna jag inte mediterar, det är då vi lär oss också vad som händer med oss i det.
Och det viktiga i det här tycker jag är också att säga att meditation, just ordet för mig innan vi börjar med det här, var någonting stort. Man sitter liksom rak i ryggen och man ska sitta i flera timmar och meditera. Det här handlar om 10 minuter. Mm. En guidad meditation, men man får lite små så här knuffar på vägen, så här, bara, det här får du må bättre, tänk så här. Det är som inte bara sitta tyst i flera timmar och bara
Men då, det där jag har, den där tappar jag. Men jag tycker om när man får guidat.
Men du Kristin, du säger ju att du har 1000 tankar och att du tror att det inte ger någonting, och jag är också lite så, det är mycket tankar. Men då sa Jeff som guidar oss i våra meditationer, han sa faktiskt igår i en sån här guidad meditation att just att ni kan ju tycka att det inte ger någonting och att det är mycket tankar, men tänk er själv när ni tränar fysiskt, när ni ut och springer till exempel, vissa dagar känns det jättebra, det är flow, det går hur bra som helst, andra dagar känns det jättetungt, men träningen ger ju någonting i alla fall för det fysiska, och samma är det med hjärnan.
Mm. Så att man ska liksom just de där gångerna när man känner att man flippar och det,
det är i alla tankar, fall
att det fortfarande ger någonting.
Yes.
Ja, när är det ni brukar meditera?
Det varierar lite. Gärna på morgonen, men det kan bli när det passar.
Okej, jag tänkte jag skulle fått haka på tåget här. Men jag,
vi kör efter. Har du tid?
Ja, det har jag. Vad är tid? Allt som är bra har vi tid för.
Prioriteringsfråga.
Exakt, en prioriteringsfråga. Nu innan vi då är det alltså alla de här sakerna vi har pratat om som är framför er. Man kan följa er på Instagram och sen går man in på motivationsshowen.se om man vill köpa biljetter.
Så är det.
Det är ju en perfekt, jag vill säga, julklapp, men det är fars dag till exempel.
Precis.
Dra dit farsan är ju kanon.
Alltså, julfesten på jobbet. Exakt. Hela företaget. Alltså, det är alltså perfekt. Alltså,
det är ju kul.
Det är väl roligt.
Ta med hela företaget.
Jag så jobbar på Volvo, så till chefen och bara ta med allihopa i Göteborg.
Eller ta hela motivationskoven dit kanske.
Kanske blir bättre. Exakt.
Ni ska ha fått, ni har valt en låt. Vilken låt har ni valt?
Ja, det blir ju Winnerbäck.
Alltså, ni är Winnerbäck.
Ja, det är bara vår lilla grej. Vi har hittat våra gemensamma nämnare där i Winnerbäck.
På vilket sätt då?
Nej, men alltså, vi bara älskar Winnerbäck och hans musik.
Och det finaste, ja, och komma upp till Ullånger där Magda har sitt föräldrahem och så gå in i det där köket där du också har varit. Och så är liksom Winnerbäck på i bakgrunden så här, då är det så här. Ja, det här nu är det faktiskt som det ska vara.
Något som verkligen är bra.
Ja, något som verkligen.
Landar jag också. Nu landar lite där. Mm. Vilken utav låtarna vill ni höra?
Något som verkligen är bra.
Något som verkligen är bra. Och något som verkligen är bra, det är ni. Tack snälla för att ni kom hit.
Tack för att ni
kom. Och lycka till nu hela hösten. Och jag ser fram emot att kliva in i nakendräkten med Magda i Stockholm.
Så kul.
Can't wait.
Vi ska ha så kul. Puss på er.
Puss på dig. Resen majstången får. Hör hur klockorna ringer. Snart rullar lastbilsflaken fram igen. Hälsa hösten. Den ska passa sig. Och drömmen. Den ska jaga dig. Hälsa styrkan och modet som finns i den. För när alkoholen dunstat, när applåderna tystnat, måste du ha... Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.